barnen hörde mig att jag gråter och jag var jättemodig, jättedålig. Så kom de upp och de kramade mig och försökte säga, men gör inte så här pappa. Och då började jag berätta för dem att jag har gjort ett stort misstag.
Det här är Hiva. För ett år sedan så blev han avslöjad av sin fru. Han hade spelat online-spel i smyg och förlorat 3 miljoner. Samma kväll berättade han för barnen vad han hade gjort.
Jag sa ju till dem att jag ber om förlåtelse. Jag har ju tagit era pengar. Det känns att jag har ju stulit era pengar. Jag har ju spelat bort dem. Men jag försöker ju göra allt som möjligt för att kunna lösa det här för framtiden och inte spela mer.
Du lyssnar på andra delen av Tendens kortdokumentär Pappan och speldjävulen. I första delen berättade Hiva om hur han lyckades hålla sitt spelande hemligt i 2 år. Och om kvällen när hans fru äntligen förstod.
Hon var jättelugn. Jättelugn. Så hon sa, har du spelat igen? Och jag kunde inte ens svara. Jag började gråta så mycket. Till slut hon tog mig och kramade mig och sa, det gör inget. Säg bara till mig om du har ju spelat. Och då sa jag, jag har ju spelat.
Men hur fortsätter man efter en sån händelse? Vad finns det för hjälp att få? Ska Hivas fru dela ansvaret för det som han har gjort? Och hur ska de kunna betala skulden? Jag heter Lolo Kolmar och nu fortsätter berättelsen om vad som hände efter avslöjandet.
Jag tror jag minns att jag sa till honom, jag önskar att du var otrogen. För nu är det både det känslomässiga sveket. Varje dag titta i mina ögon och bara ljuga rakt upp i ansiktet. Och så är det ekonomiska, att jag ska få det att gå runt också. Varje månad, varje 20, 25 får jag panik.
För att finansiera sitt spelande så har Hiva också lånat pengar i sin frus namn.
Och jag har pratat med många runt omkring mig och de råd jag får så är det alltid, ja, men lägg över allting på honom själv. Varför har han gjort det här på dig? Liksom, det är ansvarslöst. Och vad, han får göra vad han vill, men han får ta över dem liksom, på något sätt. Men det går ju inte att göra på annat sätt. Han får ju inget lån. Hur ska han göra? Hur ska han ta över?
Hivas fru har övervägt att lämna honom. Flytta hem till sina föräldrar med barnen och låta Hiva reda upp sina skulder själv.
Men sen vill jag inte att det här ska bli. Att det här ska vara en anledning till att vi separeras. Vill jag gå ifrån honom, då ska det vara för andra anledningar, inte för pengar. Jag skulle inte må bra själv om jag skiljer mig och säger, ja, men det var för pengars skull.
Men det kommer inte bli så lätt för henne att hålla fast vid sitt beslut och stanna. Hiva har tagit ungefär 25 stycken snabblån med skyhög ränta. För att betala dem så tar hans fru och flera andra familjemedlemmar nya lån. Större lån på några 100 000 var.
Och det blir mycket ränta. Vi betalar runt mellan 15 till 17 000 i ränta i papperskorgen.
Oj, varje månad?
Varje månad. Och lika mycket i minimum återbetalning. Nu finns det faktiskt inte pengar. Hur säger man det till ett barn? Det har jag aldrig behövt göra. Även om det har varit tufft så har jag ändå haft pengar till att köpa mat faktiskt. Och nu har jag inte ens det. Men de har ändå liksom förstått det. Det är mer jag som mår dåligt av att säga det till dem.
Mm.
De liksom tänker, okej, okay, ja, men hur mycket har vi då? Hur mycket finns det på kontot då? Okej, okay, 500. Ja, hur mycket räcker det då? Vad räcker det till? Vad kan man köpa för 500 då?
Från 1 januari 2018 så har en person som är spelberoende också rätt till stöd och behandling. Precis som de som är beroende av alkohol eller droger. Och det är viktigt att man får hjälp. Forskning visar att risken för självmord är högre i gruppen spelberoende.
Ett tag hade jag jättesvårt problem med att kramma mina barn. Och försöka ens se i ögonen, alltså kolla på min frus ögon. Alltså det var jättesvårt. Skammen var så högt för mig. Men jag började släppa det när jag läste en KBT. kurs specifik för spelberoende. Då började jag fatta varför jag reagerar så. Då började jag fatta varför. Ja. Varför blev jag spelberoende? Varför gjorde jag det där?
Förutom KBT, alltså den kognitiva beteendeterapin som finns hos kommunen, så får HIVA också kontakt med spelberoendes förening. Föreningen har självhjälpsgrupper, dels för spelare och dels för deras anhöriga. En av dem som HIVA lär känna här är Henrik Nygren. Henrik klev in i föreningens lokaler tillsammans med sin mor för 8 år sedan. Då var han själv svårt fast i spelberoende.
Man känner väldigt mycket skam och man har ångest över det. När man sen får sitta mitt emot ett gäng andra speltorskar så förstår man också att det kanske inte är bara jag som har liksom skitit i det blå skåpet, utan det är vi flera. Och man får också höra, någon kan säga att ja, men jag var där du är nu för ett halvår sedan och nu är det mycket bättre. Det är fortfarande inte över, men det är jag mår bättre. Och det behöver spelare förstå, att det faktiskt går att lösa hur en kaotisk och deras vardag ser ut just då när de kommer hit första gången.
Spelberoendeföreningen brukar rekommendera sina medlemmar att lämna från sig sin ekonomi ett tag, tills man kan lita på sig själv igen.
Det behöver inte nödvändigtvis vara din respektive, utan det kan vara din mamma eller någon kompis du litar på. Eller. Det är ingen anhörig som vill vara polis liksom, eller mamma till sin man eller fru eller vem det nu är. Men samtidigt så hjälper det ju spelaren enormt mycket.
I början tog Henrik Nygrens mor över kontrollen av hans ekonomi.
Och jag var ju inte kapabel heller till att... Jag hade inte kunnat hålla mig spelfri. Ja, det är 8 år nu i februari här i år. Om jag inte hade fått den här hjälpen och stödet och, som jag fick av min mor.
Däremot så tycker Henrik att anhöriga ska akta sig för att gå in och betala skulderna åt den som har spelat.
Du har fortfarande ett eget ansvar. Och jag menar, det kan man inte komma ifrån trots att man har sjukdomsklassat spelberoende. Är du frisk nog att kunna skriva på ett låneavtal, så är du frisk nog att kunna betala av det. Det hör vi allt för många gånger, att anhöriga går in och belånar sig själva för att sen då ta bort de här skulderna. Och det de i själva verket gör är att möjliggör fortsatt spelande för X.
Men känner du att du fortfarande är spelberoende?
Oh ja, det kommer jag alltid vara.
På vilket sätt då? Vad innebär det?
Men jag är ju en beroende personlighet. Och nu när jag har slutat spela så får jag vara vaksam över i min vardag. Hur liksom... Jag har väldigt lätt att snöa in mig på saker och bli väldigt... Jag ger gärna 120% och det visar sig ibland... Det blir lite gränslöst. Och sån är jag bara liksom.
Mm.
Som ett led i Spelinspektionens försök att minska riskerna för spelberoende så kan man numera registrera sig på tjänsten Spelpaus och stänga av sig från spel och direktmarknadsföring. Men när jag googlar Spelpaus så får jag direkt upp flashbacktrådar som tipsar om icke-licensierade bolag där man kan spela fast man har spelpaus. Och kreditbolagen som erbjuder snabblån, de går inte att stänga av sig ifrån. Snabblånen är ett stort problem, säger Henrik. Att man kan spela på mobilen hela dygnet och samtidigt kan låna stora summor med bara en knapptryckning. Det kan göra det extremt svårt för den som försöker bli av med spelberoende och skulder.
Varför kan man låna från 50-60 stycken olika sms-lån över 10 000? Varför ens de tillåter dig att låna så mycket pengar?
Mm.
Det finns ju någonting som heter kreditupplysning. Varför kollar de inte på det?
Mm.
Och när de kollar ändå ger dig det där.
Mm.
Och nu efter ett år när de ser att det finns inget lån, de här små lånen, så börjar de skicka varje dag 5-10 stycken erbjudande till mig. Du får 25 000, du får 35 000, du får 10 000, du får 300 000 till och med den här gången. Och jag har ju under tiden som jag har ju försökt lösa de här lånen, så har jag sagt, ta bort själva kontot som han har haft hos dem.
Just det.
Men de tar inte bort det. Varför finns de fortfarande kvar?
I början så försökte Hiva få med sin fru på träffarna i spelberoendeföreningen.
Han tyckte inte att jag hade förståelse och ville att jag verkligen skulle gå.
Hur då inte förståelse?
För situationen, du vet, så fort vi skulle betala räkningar så blev det dålig stämning. Och varje gång så fick jag sån här panikångestattack. Och han var rädd för det. Han bara, men jag är jätterädd för att sitta ner med dig och betala räkningar. För du blir alltid så här. För när jag verkligen insåg vad vi betalar i ränta, då var det, du vet, det var en blandning av ilska och besvikelse. Allt där kom i kapp liksom, och sen blev det jättetufft och jag kände liksom, jag har ingen kontroll över det. Jag kommer inte klara det, jag kommer inte kunna vara en bra mamma, du vet, allt det här. Vi kommer förlora huset, det är bättre att flytta isär. Och, ja, ska jag flytta på barnen då? Ska barnen flytta skola och förlora kompisar? Och, jag kom igång med allt det här medan vi skulle betala räkningar. Och då tyckte han, ja, men nu har vi kommit överens ju, att vi ska fixa det här tillsammans. Ja, då får du liksom skärpa till dig och sluta vara så här liksom, och ställa till det varje gång vi ska betala räkningar. Och så kände jag, men förstår du inte vad jag går igenom liksom? För honom var det tvärtom, men du bör gå på de här mötena så du förstår vad jag går igenom, vad jag håller på med och vad jag har att ta tag i. Så jag gick en gång i alla fall. Men så fort det var min tur att prata, då grät jag bara hysteriskt. Jag kunde inte prata, så att, ja, lite pratade jag. Men jag försökte liksom fråga, men vad har ni gjort? Hur har ni löst? Och med skuldsanering och alla de här försökte jag fråga. Men det var ingen som kunde komma med något mer än det vad jag hade tittat på och hört med. Så att jag kände, okej. Okay. Här ska jag komma och bara gråta ut. Det kan jag göra hemma.
Kan du liksom... Kan han trösta dig?
Väldigt lite.
Mm.
Ibland kan han säga, men jag lovar, vi tar tag i det här. Och jag kämpar och jag kommer göra det här. Liksom. Men när han säger att jag lovar att jag ska ta tag i det här, så blir jag bara rädd. För jag känner, ja, men säg inte det där nu för att lugna ner mig. Jag vet att du inte mår bra. Så även om han säger det så tar jag inte in det.
Oftast när folk kommer hit, om man säger som jag gjorde tillsammans med min mor, hon börjar ju frågasätta vad jag hade pratat om innan hon visste det här. För att om jag nu har ljugit om det här, vad har jag ljugit om annat?
Mm.
Så en anhörig tittar ju väldigt mycket i backspegeln också och undrar vad har varit sant överhuvudtaget.
Mm.
Och den spelande personen kanske, om man kommer hit och det börjar gå bra, kan kanske ganska snabbt börja må bra igen. Vilket också kan vara ett irritationsmoment för den anhörige. Liksom, varför mår du så bra? För nu går jag med den här ångesten och med den här jobbiga känslan av att inget stämmer. Och det här är ju det som är den tuffa biten. Att man, om man gör det här ihop med någon, att man måste komma i synk igen. Och det är ingenting man kan tvinga fram, utan det måste på något sätt få växa fram.
När jag var sist hos spelberoendeföreningen, det dök upp den där frågan att vad är ni mest nöjda med nu när ni är spelfri? Och det var en jätteviktig fråga för mig. Det första jag tänkte på att jag är mer närvarande, att jag är mer ärlig, och sen att jag kan sova på kvällarna med gott samvete utan att dölja någonting.
Tror du att dina barn märker skillnad?
Sist när jag var med dem i ett lekland, lekplats, Då sa han, den lilla sa till mig att det här var den bästa gången som, eftersom du lekte med oss så mycket. För det här var den bästa gången som jag har kommit hit till leklandet.
Mm.
Så.
Men spelade du, skulle du ha spelat i en sån situation på leklandet? Om det hade varit i den perioden?
I den perioden som jag spelade så... Jag gick dit med min telefon, satte någonstans och började spela istället. Och spendera pengar.
Men nu så... Så märker jag liksom en helt annan... Även om han mår dålig och är verkligen nere. Så går han faktiskt ut själv med barnen och spelar boll med dem. Mer än mig.
Vi går ut på altanen. Radhusträdgården är översållad med blommor. Barnen kommer och går medan vi pratar. De klättrar på Hiva, klänger på hans rygg och viskar i hans öra. Eller kryper ner i hans knä. Hiva plågas av tanken på allt som man inte kommer att kunna ge dem nu.
Träning, köpa boll, musikkurser, idrottkurser. Man klarar inte det. Det känns att någonstans brinner inombords när de säger det där. De säger att vi har inte så mycket pengar för våran pappa har spenderat alla våra pengar på spel. Och det är inte lätt att höra från barnen, men samtidigt jag är stolt över dem att de kan uttrycka den känslan. För det är det jag är ute efter. När jag gör fel då måste de kunna säga det. Det är jag stolt över dem. Jag hoppas att någon gång kan jag ge dem mer än jag har kunnat göra det idag. Ge dem mer glädje.
Har du svårt att ge dem glädje nu, känns det som?
När jag är borta ifrån dem en timme. Jag klarar inte det. Då börjar jag gråta för mig själv. Men när jag är med dem så blir det ändå svårt. För jag är själv upptagen med mycket. Jag är upptagen med jättemycket. Jag vill inte bli arg på dem. Jag vill inte skrika på dem. Jag vill kunna hålla om dem. Och alltid kan man inte klara det där när man är i den sitsen. Men som tur är, jag har ju berättat för dem och då vet de att jag mår dåligt. När jag gör något dumt, det är mitt fel. Det är inte deras. Hur mycket pengar vi har?
Ja,
det är en jättebra fråga. Inte så mycket faktiskt.
Men säg!
Vet du varför har vi blivit... Varför har vi blivit av med pengar?
För att du slösade alla.
Du har helt rätt. Men vad tycker du att jag ska bli bättre på? På simma? Bara. Ja, jag kan inte simma. Ja. Och mer? Förutom simma? Laga pannkakor. Och så mer?
Jag kommer ihåg i början när vi träffades så hade vi det väldigt... Vi hade 500 kronor på kontot. Och jag hade tänkt att de här 500 kronorna skulle räcka månaden ut. Och jag fyller år den 19 i månaden. Och så kommer jag hem från jobbet och så får jag en present. En parfym för 500 kronor. Och jag bara tänkte, vad är det här? Ja, men du förtjänar det. Men vad då förtjänar? Vad ska vi äta nu då? Okej, det var fint av honom. Men just det här, nu när jag tänker tillbaka, just det här tankesättet om att inte kunna tänka på imorgon. Vad händer om 10 dagar? Hur gör vi nu de här 10 dagarna?
Och jag ihåg det?
Ja, det var inte bara en gång. Det har hänt massa gånger. Det här har jag förstått det. Jag vet inte om jag har förstått. Men jag håller på. Jag kämpar emot det där fortfarande. Jag hade jättesvårt att förstå då.
Vad tänkte du när du köpte parfymen?
Jag trodde att hon kommer att bli jätteglad. Jag gör någonting fint. Visar mina känslor, kärlek till henne. Men till slut det blev ju något helt annat.
När jag ringer Hiva några veckor senare så berättar han att hans fru har rest till sina föräldrar med barnen. de har på allvar diskuterat att separera. Jag blir förvirrad. För några veckor sedan så verkade de ju inställda på att fortsätta, trots alla svårigheter. Vad är det som har hänt, undrar jag.
Alltså konsekvensen är så stort av det här. Att ibland man blir ju helt utmattad. Orkar inte ens med frugan, man orkar inte ens med barnen, man orkar inte ens med sig själv. Hur fan ska jag klara och betala allt det här?
Under hela våren så har Hiva varit utan terapeutiskt stöd. Han mår sämre igen. Och även om han är stolt över att han har hållit sig spelfri ett helt år, så skäms han för att han inte har orkat jobba och betala av sina skulder.
Ja, helt enkelt, man sätter inget värde på sig själv.
Ja, vi var ju överens. Jag bara gick och plockade upp barnen i skolan och jag sa att jag tar en taxi till tågstationen själv. Så där. Och då sa han, låt mig vara med dem den här sista biten. Och han skjutsade oss till tågstationen och vi åkte iväg. Så att...
När man sitter hemma hos Hivas svärföräldrar i den lilla radhusträdgården, då är det lätt att se varifrån hans fru har fått sin passion för blommor. Hon säger att hon får njuta av sin mammas blommor nu. Själva måste de sälja huset för att kunna betala av åtminstone några av skulderna.
Det är det enda jag kan komma på. Jag kommer verkligen inte på någonting annat. Och när vi pratade om det så var Hiva också inne på det. Okej, men i tanke på hans mående och ekonomin så tyckte han också, men okej. Jag måste hitta mig själv. Jag behöver lugn och ro. Det här är ändå kanske bästa lösningen. Och då tog jag verkligen det beslutet. Jag tänkte, okej. Men om jag hade slutat känna någonting för honom så hade det varit mycket enklare att dra. Ibland känner jag mig beroende av honom. Att jag kan känna en tomhet utan han. Att jag behöver prata med honom. Och de här dagarna när vi inte har delat de här sakerna så har det varit tomt. Nu har jag varit här i en vecka med barnen. Jag är en sån människa som behöver se liksom förändring. Så här mycket minskar det nästa måndag och om ett år då är vi där. Och det har jag inte och det gör mig liksom jätteorolig.
Eftersom lånen inte bara står på Hiva utan både hans fru och andra i familjen har tagit över en del av dem så har de svårt att få skuldsanering.
Det känns som att jag tigger pengar. För vi ber om pengar för att det ska gå runt. Det är inte ens mina pengar jag köper mat till barnen för. Så jag tänker mer på såna här saker. Okej, nu serverar jag frukt till de som kommer hem till oss som vi har lånat pengar av. Vad tänker de? Det är deras egna pengar jag ger dem frukt för. Alltså, vem är jag här? Liksom, det blir en jättekonstig känsla och det där kan jag inte släppa när det gäller honom. Att jag har blivit liksom en belastning för mina föräldrar i den åldern. Jag trodde att jag skulle börja avlasta dem. De jobbar dygnet runt.
Gör de det?
Nästan. Och så tänker jag, okej, de kanske dör om några år. Och de bara jobbade för att betala av mina skulder. Min mamma jobbar inom hemtjänst och min pappa är taxichaufför. Så det är långa pass. De kan ta. Min mamma jobbar på två olika ställen.
Men har de börjat jobba mer nu? Liksom? Mm.
Hon säger, det är ingen fara, jag har inga små barn längre. Ni är stora. Vad ska jag med pengar till? Om jag inte kan göra något för mina barn. Och att höra hon säga det där.
Men efter en knapp vecka kommer Hiva efter till sina svärföräldrar. Nu vill han rädda äktenskapet. Och han ska börja köra taxi igen för att betala av på skulden.
Om jag ska liksom leva med någon så vill jag ju ha tillit och känna trygghet. Jag vill inte vara en kontrollant, jag vill ju liksom vara en partner där vi jämte varandra liksom hjälps åt och löser saker i livet. Jag hatar att liksom gå in för att bara se vad som har hänt. Och nu överfördes 1000 spänn härifrån, undrar vart det har tagit vägen. Jag orkar verkligen inte. Men liksom sen är jag så rädd för att sen gå in på hans konto för att se vad de 1000 spännen har tagit vägen. Jag vill inte känna den där känslan.
Som en kommentar. Det är det som man hör med en spelberoende. Då har du ingen chans. Man måste ju ha den blicken över ekonomin. Vad gör du med de här 10 kronorna? Vad har hänt med de här 100-ringarna? Det är jättepåfrestrande. Det är jättejobbigt. Men samtidigt det är skönt.
Du ser att du kanske du kommer vara så här hela tiden.
Nej.
Det är det.
Jo, om du kan vara vid min sida och ta hand om ekonomin så kommer inte det här ske.
Och det är inte bara ekonomin som sagt. Det är ditt mående också.
Ja, mitt mående. Då, om du har bra koll på ekonomin så kan jag ha bättre koll på mitt mående också. Hade varit någon annan, jag lovar, då hade kanske gått åt helvete allting.
Och hade inte gjort det.
Inte än. Det kan fortfarande räddas.
Hur?
Det kan fortfarande räddas.
Hur?
Ta hand om ekonomin.
Hur ska jag ta hand om?
Jag kommer jobba och ta hand om
men
ekonomin.
Men jag kan inte det.
Bra
det går
ögonblick.
Fast det går inte när det är 20 minus. Du jobbar och så tar det 10-15 år att betala av de här åren när man har betalat. När vi väl har blivit av med den skulden, då har vi betalat av.
Vad man får för förutsättningar i livet. I alla fall, vi har ju försökt ha ett tak över huvudet. En trygghet för barnen. Och varför ska vi inte kämpa för det? Varför ska vi inte kämpa för
det? Kommer vi inte kunna ha kvar. Det är det som är problemet. Du inser inte det. När det inte är hållbart att betala avräkningar, jag kan inte be om 20 000 i månaden. Och så säger du, ah, men man vet inte vad som kan hända om ett år. Det kan inte jag hålla mig fast på.
Men om vi enas, vi kan sälja huset till och med. Vi kan ju börja någon annanstans. Sälja huset, bo i ett, 2, 3, 4 år. Allt går att lösa. Bara om man ser det där ljuset.
När vi hörs någon vecka senare så ska hela familjen resa iväg på semester tillsammans och Hiva hoppas igen.
Jag vill ju satsa på att ta tillbaka mitt liv. Bara få ta tillbaka förtroendet. Bara för att kunna ha en framtid med barnen. För att ha en framtid med min fru. För att leta efter det målet som vi hade.
Du har hört andra delen av Pappan och speldjävulen av mig, Lolo Kolmar. Och vi kommer att fortsätta att tala om spelmissbruk och vilka konsekvenser det får för människors liv här i P1 under hösten. Har du själv erfarenheter av spelberoende, hör av dig med din berättelse till tendens@sverigesradio.se eller till mig, lolo.kolmar@sverigesradio.se. Så kanske din historia blir en av våra kortdokumentärer i höst. Du hittar alla Tendens kortdokumentärer i appen Sveriges Radio Play.